Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon. Idag är det den 21 november och det är alldeles vitt i Gävle i varje fall. Jag ska börja med att tala om att solen gick upp i morse 8:08. Och ikväll eller eftermiddag så går den ner 15:06. Och efter det att Thomas Stenströms andas in, andas ut, så ska jag berätta vad dagens program kommer att innehålla.
Jag har sjungit för sista gången, jag har sprungit men aldrig dit jag ska nu, och dit jag ska nu. Och jag väntar vid solnedgångens hav för att se om det blir en annan dag nu, en bättre dag nu. Fan vad du och jag sårat varandra, tiden läker om vi får den att stanna. Andas,
andas in, andas ut, andas in, andas ut. Det blir bättre till slut, så andas in, andas ut. Andas in, andas ut, andas in, andas ut. Det blir bättre till slut, så bara andas.
Jag föddes med hjärtat utanpå, det har gått sönder en gång eller två. Men jag hör det slå en. Vill du se något så får du blunda hår.
Han fick till det bra tycker jag, Thomas Stenström, med den här andas in, andas ut. Den spelas hela tiden i radio och jag kunde inte låta bli att ta med den. Det jag glömde att tala om, det var att det är jag, Karin Faglund, som leder programmet idag. Och Gunni Jonsson som sitter vid spakarna. Som vanligt. Första timmen kommer vi att lyssna till Ingemar Hedström som berättar om Elin Berlins sjukhem. Och sen kommer vår seniordoktor Lars Pettersson, kanske för sista gången, vi får se, men han har hoppat in nu i alla fall och han ska berätta om kosmetika. Och det är han säkert bra på att berätta om, för han har varit doktor, huddoktor. Andra timmen då kommer Marianne Minell och hennes kampan, ska man säga. I varje fall de här två, Gunnar Lidfelt, som kommer att berätta om Victoriaplan. Och ingen i redaktionen här hade en aning om var den låg, men om vi tänker oss vad heter det, vid konserthuset ungefär eller på andra sidan. Ja, de får berätta. Och blues med Sven-Erik Lundberg som vanligt. Och i panelen så har vi Vocko Vera Boman, Björn Widegren och Karl-Axel Blad. Och nu så ska jag prata med Ingrid Karlsson.
Ja, det kan du få göra.
Vad bra, du finns där i andra änden.
Det finns jag.
Hur har du där uppe i...
Jo, hörru du, det kom ju en hel del snö som inte var väntat. Imorgon skulle ju snön komma.
Ja, så ja, ja. Var det så. Mm.
Men har man snälla grannar som är ute och skottar så går det bra.
Ja, och sen, Ingrid, så tar du väl på dig broddar?
Jag tänker inte gå ut så mycket idag.
Nej, men om du går ut.
Ja, absolut, absolut.
Då är det broddar på.
Och sen kan vi väl säga att de som är ute och kör efter vägarna ska köra försiktigt.
Ja, absolut. Det är en bra uppmaning.
Ja. Du vill väl ha reda på vilka namnsdagar?
Ja, tack.
Ja, den 21 november då är det Helga och Olga vi ska gratulera. Och Helga är ett ovanligt förnamn idag. Men för cirka 100 år sedan så var Helga trendigt och populärt. Och höll i sig ända fram till 1930-talet. Var också ganska vanligt i Fornsverige men ersattes under 1500-talet av Helga. Men i början av 1800-talet kom Helga åter till heders inom adeln och spred sig sen till alla samhällsklasser. 1901 togs det in i almanackan och betyder helig eller lyxsam. Olga, det är ett ryskt namn bildat från det nordiska namnet Helga och har varit i bruk i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Och Olga ligger stabilt på till valsnamnslistan, vilket innebär att det runt 10 flickor får det som tilltalsnamn i en årskull. Det finns över 7000 kvinnor som heter Olga. Sedan 1993 så delar hon namnsdag med Helga. Så det är alltså Helga och Olga vi ska gratulera idag. Och fortsätter ju i veckan sen så imorgon den 22 är det Cecilia och Sissela. Och då får vi köpa vinerbröd, för då är det vinerbrödets dag. 23 november, Clemens. Och då är det internationella hattdagen. Så kan vi sätta på oss hatt. Den 24 november, Gudrun och Rune. Lördagen den 25, Katarina och Katja. 26 november, Linus. Och 27 november, Astrid och Asta. Men som sagt var, idag gratulerar vi Helga och Olga.
Och Astrid och Asta, det är väl namn som har kommit tillbaka på senare tid.
Absolut,
jag känner många, jättemånga ja. Känner jag. Och jag har bara en liten fråga. Du sa Helga, alltså skulle det vara Helga med J då?
Ja, just det.
Jaha, mm. Ja, det känner man ingen. Ja, men tack snälla Ingrid. Tack, ha det
tack.
Så bra i vinterkylan.
Detsamma, hej hej.
Hej.
Svag och det minns. som det vore min faders röst när han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ner in vid sjön för att höra hans tal om det gamla som gått medan tiden led, om det gamla i alstens dag och sitt sorgsna och solande svar han slår men så svagt som det blå vore dröm. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där det kära gestalter och synen nyss, där står tomheten nöd.
Välkommen in i studion, Ingemar Hedström.
Tack så mycket.
Du ska berätta om sjuksköterskan Elin Berlin.
Det stämmer bra det.
Ja, du är bara att sätta igång.
Året är 1902. Elin har blivit kallad till Harnes bruk där hon vårdar den hjärtsjuka bruksinspektorn Harald Hörner. Harald som var 80 år var av den gamla goda stammen, omtyckt och respekterad. Men han var butter men rättvis och så kunde han bära saker upp för trapporna som vägde 85 kilo i vardera handen. Men nu ligger han dödssjuk och vårdas av sjuksköterskan Elin Berlin. Klockan 7. Den 10 juli 1902 avlider Hörner och Elin skriver: frid över hans minne. Gud alena vet bäst hur han hade till sin själ. Nu kände han sig som en stor syndare och längtade efter syndernas förlåtelse. Ja, vem var då Elin Berlin? Hon föddes 1870 i en tid då Sverige fortfarande var fattigt. Elin, hon kom från Börje som är ett mindre samhälle strax utanför centrala Uppsala. Och hon var yngst av 12 syskon. Pappan var jordbrukare. Och hon utbildade sig till sjuksköterska vid Uppsala akademiska sjukhus. Det var ett arbete som hon kom att ha i hela sitt yrkesliv. Mellan åren 1911 och 1927 så drev Elin sitt sjukhem som låg vid Engelbrektsgatan 3 här i Gävle. Jag tror att det inte är många gävlebor som känner till att det har legat ett privat sjukhem på den här adressen. Sjukhemmet, det låg på tredje våningen i det vackra huset från 1898 och som hade ritats av stadsarkitekt Erik Edin. Huset är på tre våningar och till en början fanns det tre stora lägenheter på vardera våning. Idag finns det 7 lägenheter i huset och det är numera ombildat till en bostadsrättsförening. Elin, hon kom till Gävle i början av 1900-talet Och då kan man fråga sig, varför bosatte hon sig just här i stan? Jo, sannolikt så berodde det på att hennes äldre bror, Lars Edvard, hade flyttat hit. Brodern med partner hade i slutet av 1800-talet startat firman Gävle Orgel och Pianofabrik. Det företaget, det låg vid Hantverkargatan 33 i närheten av teatern. De sålde och tillverkade orgel och pianon. Och den där gamla röda tegelbyggnaden som fortfarande finns kvar, det var där man tillverkade de här instrumenten. De allra första åren i början av 1900-talet arbetade Elin som länssjuksköterska i länet. Det arbete innebar att hon på uppdrag av provinsialläkaren besökte patienter i deras hem. Men hon jobbade också som epidemisjuksköterska. Och då kan man fråga sig, på vilka krav ställde man då på de här kvinnorna i början av 1900-talet som skulle arbeta som epidemisjuksköterskor? Jo, hon skulle ha fyllt 21 år. Hon skulle ha genomgått utbildning till sköterska. Hon skulle vara ett föredöme av snygghet, ordning och måttlighet. Och hon skulle även vara ytterst noga att avböja allt skvaller, förtal och prat. Och de anställdes för en tid av 5 år. Och när de skulle sluta så var de förbjudna att idka kvacksalveri. Mellan åren 1902 och 1908 så bodde Elin tillfälligt på flera olika adresser här i Gävle. Och nästan alla hus som hon bodde i finns fortfarande kvar än idag. Hon var även med och startade upp epidemisjukstugan som låg på Valbåsen vid Johanneslöt. Idag så är det butiken Hjälpmedelsam, så heter den, på ungefär samma plats som sjukstugan låg. Ett av kraven i arbetet som sköterska, det var att hon skulle skriva dagbok. Och Elin berättar att hon den 27 juli 1902 var på besök i Rörberg. Och så här kunde det se ut i dagboken. Jag har spisat färskpotatis första gången. Var till Rörberg på eftermiddagen och hälsade på inspektor Sundgren. Där jag förut hade varit i slutet av mars och skött om en liten gosse som hette Harald. Harald hade bränt sig svårt i ett knä, men nu var han morsk och glad, samt glad även att få se sin tant, som han kallar mig. Vid den här tiden, i början av 1900, så förekom det många smittsamma sjukdomar. Och det var kolera, smittkoppor, fläckfeber, nervfeber, scharlakansfeber, difteri och rödsot. Och i sitt arbete med patienter så blev Elin även smittad. Och hon vistades tillfället som patient bland annat vid Mörsils och Österåkens sanatorier. När Elin i november 1920 fyllde 50 år så hade en bekant till henne lämnat in en dagskrönika till veckotidningen Idun. Och där kunde man läsa: fröken Elin Berlin var mycket skicklig sköterska, varmhjärtad och god, men också sträng och fodrande. Och hennes länge önskan var ett eget sjukhem, och det fick hon till slut. Hon var ogift, hade inga egna barn, hon var religiös och tillhörde missionsförsamlingen. Men hon tog hand om en släktingsbarn från Uppsala och som hade blivit föräldralös och hamnat på barnhem. Det barnet, det var Lisa Karlsson, som bodde tillfälligt hos Elin på Berlins sjukhem. Lisa, hon skulle bli lärare och hon utbildade sig till lärare vid småskoleseminariet som låg i Hagaström. Byggnaden revs 1970. Det är snart jul och då kan det passa bra att berätta om Elin och Lisas julafton vid Engelbrektsgatan 3. Lisa skriver om julen i sin skoluppsats. Året är 1912. Den sista dagen på terminen var kommen och glädjen stod högt i tak. Nu skulle vi seminarister få slippa alla läxor och endast få njuta av den stundande högtiden. Men före densamma, då ville nog de flesta hjälpa till med julrengöringen hemma, vilket icke är det minst roliga. Jag fick på min lott att göra fint i mosters och mitt rum. Det skurades och fejades och i alla upptänkliga vrår. Fönster tvättades. Silver och mässing polerades. Och på bord och byrå lades rena dukar. Julafton var inne och överallt var nu snyggt och rent. Granen, den stod färdigklädd i salen. Den var smyckad med äpplen, ljus och flaggor. Samt bar i toppen en större flagga med änglahälsningar som skulle påminna oss om julens stora betydelse. Ute i stan var liv och rörelse. Alla hade bråttom och gingo med skyndsamma steg hemåt. Och ingen såg ledsen ut. Allra minst barnen. Men det var något som störde julglädjen. Vid sprithandeln stod männen packade för att komma in. De tänkte sig ej på alla stackars hustrur och barn som satt hemma och sörjde för deras skull. Klockan var redan långt framskriven. Så det var tid att komma i säng om vi skulle stiga upp till julottan. Följande morgon ginge vi till kyrkan, det vill säga i det här fallet Heliga Trefaldighet. Och den låg bara 500 meter från sjukhemmet. Där var det idel ljus och man greps av en högtydlig känsla när salmen 5:5 sjöngs med kraftiga stämmor. Nu är julen ett minne blott, men ett som man icke glömmer. Elin, hon avlider 1943 i Uppsala vid 73 års ålder. Att försöka sammanfatta Elins liv på cirka 12 minuter låter sig inte göras. Men jag har ändå gjort ett tappert försök. Och du som lyssnar på det här programmet vill jag uppmana att gärna kontakta mig om du själv känner till någonting om Berlins sjukhem och huset vid Engelbrektsgatan 3. Mitt telefonnummer är 072 005 7786.
Men tack ska du ha, Ingemar. Det här gjorde du jättebra, tycker jag. Och vi har någon minut över nu.
Oj.
Ja, absolut. Jag gjorde lite anteckningar under tiden du läste här. Och det var jätteintressant. För det första, eller för det sista du sa nästan, det var psalm 55. Vad är det för psalm? Du kanske inte vet.
Jag visste inte det. Hon skrev fem komma fem. Ja. Så jag var tvungen att gå till prästen i kyrkan och fråga fem, vad är det? Så hon berättade för mig, men nu kommer jag inte ihåg vad den heter.
Nej, men det var kanske en julsång, eller?
Ja, det var det mest sannolikt.
Ja, just det. Jag tänkte på en annan sak också under den där tiden när man var sjuksköterska på 1800-talet och början av 1900-talet. Sjuksköterskor fick väl inte vara gifta, tror jag?
Nej, det var nog inte så populärt och det var mera som ett kall.
Ja, just det. Ja, men hur, helt kort bara, hur kom det sig att du började intressera dig? Det kanske kan bli långt, men om du säger det lite kort.
Ja, jag bor ju uppe vid, inte så långt från Gävle sjukhus.
Mm.
Och jag cyklar ner på stan till mitt jobb varje dag. Och då åkte jag förbi Ängelbrektsgatan 3. Och det där fina huset som stod där, det funderade jag på. Vad har man gjort i det här huset? Och så rullade det på och så var det Elin Berlin.
Ja, ja men det var fantastiskt kul att vi fick ta del av det och våra lyssnare. Och nu har du talat om ditt telefonnummer. Vi kan ta det en gång till för säkerhets skull. Om det är någon som skulle vilja veta lite mera. Och det var, jag kan säga det då, det är 072 005 7786. Och det är Ingemar Hedström. Tack så mycket.
Tack så mycket.
I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you. Sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone. I never, never, never want to.
Reklam.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, jag ska bara berätta att vi hörde Mando Diao, Strövtåg i hembygden, efter det att Ingemar Hedström varit här och berättat om sjuksköterskan Elin Berlin. Och sedan så har vi hört Shirley Bassey, Never, Never, Never. Och den hade jag never heard av. Och nu finns framför mig här Lars Pettersson, vår seniordoktor. Och jag i aviseringen i morse tidigare, då sa jag eventuellt sista gången. Och vi får väl se hur det blir om du hoppar in någon gång då och då. Sådär.
Man vet aldrig när man får någon idé.
Nej, men du är så välkommen nu och nu ska du berätta om kosmetika.
Ja. Det är mycket övertro att allting naturligt är ofarligt. Man behöver bara se sig omkring i världen så kan man märka att det är inte speciellt sant. 30% av befolkningen är ju lövträdskänsliga och det är inte direkt ovanligt. Så har vi gräsallergier och blomallergier. Att allergier mot naturligt förekommande ämnen, det är vanligt.
Mm.
Men vi har också väldigt mycket allergier mot syntetiska ämnen. Kvinnor har ju ungefär 20% nickelallergi, men huvudparten av dem vet inte ens om att de är känsliga, utan jag bara vet att oäkta smycken, det går inte. Mm. Men de har inga besvär av det i övriga livet. Men det finns ämnen som man får besvär av när man blir allergisk emot. Jag ska berätta några av dem. som barn ute på landet, då lekte man mycket med renskav och gjorde falska massager.
Mm.
Renskav är rätt rolig växt, för den är väldigt allergen. Så att barn kan få väldiga ansiktseksem av renskaven. Och så blir de ju besvärsfria i större delar av livet tills de kommer upp i senpubertet och börjar med rakvatten. Då åker de dit igen. För renskav reagerar med ett kemiskt ämne som heter ostnic acid som ingår i rakvatten och tunga parfymer. Så att ett ämne både i naturen och syntetiskt, båda ger bekymmer.
Ja.
Det finns...
Men det där kan väl inte ha varit något större bekymmer, eller?
Barnläkarna missar alltid det där sjuka. Trodde att det var barnexem eller matallergier eller någonting sånt där, när man fick exem runt munnen. Så att det var lika roligt att tala om varje gång. Nej. Det här är ren lav.
Alltså de gjorde mustascher och barn höll på med det?
Ja, ut på landet.
Jaha.
Stadsbarnen har ju inte tillgång till, kan man lugnt säga. Ett annat sådant här naturligt ämne, det är perubalsam.
Perubalsam?
Det ingår i balsaträ. Och sen finns det i apelsinskal, parfymer, tvålar, hårschampon, bergamotolja. Det är det mesta som luktar gott. Och det är ett väldigt vanligt allergiframkallande. Ungefär 4% av befolkningen är balsamallergisk. Va? Och jag själv är apelsinskalsallergisk. Jag kan skala en apelsin utan bekymmer. Men jag skalar två, då får jag blåsa mellan fingrarna. Som hudläkare har man alltid sagt att man ska vara rädd för vatten. Men om jag tvättar händerna efter att jag skalat apelsinerna, då klarar jag mig. Men inte om jag slarvar med det. Mm. Så att om man tvättar bort allergenet så klarar man sig. Så att det här är rätt så vanligt. Salvekick, den gamla modellen, var också i samma ämnesgrupp.
Mm.
Tillsammans med det där har vi Koda och Trehartz. Och det är ett ämnesgrupp som heter Colfonium. Det är lika vanligt som perubalsam. Men det är ändå svårare att... få någon bukt med de här patienterna. För det här dyker upp överallt. Allting som är lite glansigt. Polish, polermedel, skokräm, ytbehandling av veckotidningar. Så fort det glänser lite, då finns det Colfonium. Och så används det som häftmassa, framförallt i mascara. Och det finns nästan ingen mascara som inte har Colfonium. Så att om man är allergisk mot en mascara så är man nästan alltid allergisk mot alla. För det är samma bindmedel eller häftmedel.
Hur yttrar sig det då?
Eksem på platsen.
Och alltså mascara, var får man eksem på ögonlocket då?
Så blir väldigt, väldigt svullet. Ja. Det hänger ner över ögat.
Ja, det var inget snyggt.
Nej, det gör sig inte. Och det är väldigt svårt att ta reda på vad är deras huvudsakliga exponering för Colfonium. Så att de här handexem Colfonium-patienterna, de var långrandiga och bekymmersamma. Och många återbesök och genomgångar, vad är det vi har missat här?
Jag ska gå tillbaka till mascara som jag använder själv i alla fall ibland då.
Ja.
Då sätter du på det på själva ögonfransen.
Ja.
Är det när man blinkar som det kommer mot huden då?
Ja, det är väl...
Det är ju, jag måste tänka.
Ja, även om du kommer blink. På ögonlocket.
Ja, det blir lite...
Ja.
Ja. Okej, okay. Och den stackaren då, eller vi då...
Får låta bli kvinnor,
då får man, för det finns ingen som...
Då som man så här... Testa inte kring ögonen när det blir reaktioner så kraftigt. Testa ett armväck i 3-4 dagar som det blir en reaktion där. Aha. Om du tål i armväcket i 3-4 dagar, då kanske det klarar på ögonen. För huden kring ögonen är så mycket ömtåligare.
Men då tänker jag man kan permanenta så att det blir mörkt.
Ja,
det är, det är en variant.
Ja.
Okej, då har vi löst det.
Jaha. Sen... har vi ett ämne som heter parabener, bensosyra. Det finns väldigt mycket i naturen. Man behöver ju aldrig ha konserveringsmedel eller lingonsylt, för lingonsylt innehåller väldigt mycket parabener i sig själv.
Mm.
Och det där ämnet har använts mycket som konserveringsmedel i olika krämer.
Mm.
Och det går viss frekvensallergi, så att man blir rädd för parabener. Och man sa, nu ska vi undvika parabener och hitta på någonting annat. Någonting nyare, någonting bättre. När man hittar på någonting nyare, någonting bättre, så vet man aldrig riktigt vad man hamnar i. Så man lanserar först sorbinsyra som det nya säkra medlet som jag aldrig skulle ge allergi. Efter ett par år hade vi allergi mot sorbinsyrehaltiga salver, så att det höll ju inte. Sen kom det tekniska genombrottet att vi fick katonmetylisotiazolin. Katon var ett roligt ämne. Det salufördes under 70 olika beteckningar. Så man visste aldrig vad det fanns någonstans. Och det var ett oerhört kraftfullt allergi. Så att om man hade ett enstaka fall av parabener, så hade man 10-20-tal fall av katonallergi. Och katon fanns i allting. Från pappersmassan på Korsnäs till papper i dagstidningarna. Till hårschampon, tvålar, krämer och så vidare.
Mm.
Överallt.
Men du, om vi ska gå över till någonting som är ju vanligt, i alla fall bland kvinnor. Hudkrämer.
Ja.
För det, jag kan tänka mig att du vill ha några minuter kring det. Jag ska bara säga, innan du börjar prata om det, så såg jag ett tv-program om hudkrämer som de jämförde och så vidare. Och jag ska berätta sen, om du har du sett programmet?
Nej.
Nej. Då ska jag berätta när du är klar med resultatet.
Ja. Som hudläkare var man lite von oben när det gäller hudkrämer. Smörja som smörja, sa vi ungefär. Det spelar inte så stor roll vad man tar, bara man smörjer. Men då är det viktigt att skilja på två saker. Salver, feta salver, innehåller aldrig konserveringsmedel. Det kan klia därför att man stänger in fett, men man blir inte allergisk mot en fet salva, typ vaselin eller zinksalva eller någonting sånt. Men däremot, krämer måste ha konserveringsmedel för att det inte härskna.
Mm-hmm.
Och där är det stora. Så fort det är fett, okej. Okay. Så fort det är en krämform, hur fyller man på en kräm och salva? En salva är genomskinlig, krämen är vit.
Ja.
Det är lätt att skilja på dem.
Ja, det var det.
Ja.
Mm.
Och krämer har alltid innehållit konserveringsmedel. Förr i världen var det mertiolat, kvicksilver. Men det var ju farligt, så det tog man ju bort. Sen kom parabenerna, och det tog man bort. Sen kom sorbinsyran, och den var ju allergiframkallande. Sen kom katon, som var väldigt allergiframkallande, och den finns fortfarande kvar. Och jag glömde säga att katon finns fortfarande i vattenbaserade färger, inomhusfärger, så att om man kladdar med färger, då kan man bli katonallergisk.
Du lyckades kväsa din nysning.
Ja.
Ja, det är så här i direktsändning. Ja.
Då frågar man, kan vi som doktorer ge råd om vilken kräm man ska ha? Då är obetingade svaret, nej, det kan vi inte. För det beror alldeles på hur varmt det är inne i rummet, vilken luftfuktighet det är i rummet, vilken grad av ventilation det är i rummet, vilken egen kroppstemperatur du har, hur mycket det svettas. Allt det där måste man ju veta om man ska rekommendera en salva. Så den enda som vet om en salva känns behaglig eller inte är en själv. Så man ska lita på sitt egna omdöme. Mm. Man ska inte lita på någon försäljare.
Nej.
Och när vi skrev ut salver till patienter, så sa vi, den här får apoteksrabatt på så det blir billigare.
Mm.
Det var argumentet. Mm. Inte att vi tyckte att det var effektivare eller bättre, utan det blev billigare i längden.
Okej, okay. Och då får man sådana här stora som man kan trycka ur. Och det är fett, eller hur?
Eller en kräm.
Ja, och de innehåller ju...
Karton om man inte ser upp, eller parabener. Vi gamla doktorer vi använde salver som innehöll parabener, för de var mycket ofarligare. Man ska vara lite konservativ. En av de mest sålda salven hette Ungventenmärk. Den var sorbinsyra och det dröjde länge innan vi förstod att den här var riktigt farlig. Mm. Det hade vi suttit och skrivit ut en år ut och år in.
Men nu säger teknikern här att vi har bara 2 minuter kvar och nu är det väl bara en dag. Men jag vill bara ändå, det där tv-programmet som jag tittar på, det var i, jag har för mig att det i varje fall det var i 2 delar och varenda en fick uttala sig och det var massor med dyra märken. Och de kom fram till att man ska inte säga märken, men Nivea, det är ju en sån här gammal som man använde. Och den vann. Den var bäst ur alla synpunkter. Vad har du att säga om det?
Den är fet och fettbaserad. Så att vad köper jag för någonting när jag går och köper en hudkräm?
Ja, det frågar jag också.
Jag köper Hellosan.
Hellosan.
Det tog man fram för mot juverinflammationer på kor på någon gång på 20-30-talet. Ja. Och sen när man tyckte bönderna att den här var så skön även för dem, så de började använda på sina egna händer. Och den är rätt rolig. Övrig sådär 100 grams tub på apoteket kostar en 100-lapp. Men Hellosan kostar 30 spänn.
Det, får man det på apoteket,
ja,
eller?
Ja, man köper den på apoteket.
Jag har för mig att jag har en sån också. Ja. Faktiskt, ja.
Och den är fet och behaglig. Och har årens erfarenhet bakom sig.
Du, tiden är slut, men kan inte du komma tillbaka och berätta lite mer? För jag har en känsla av att vi hann inte med allt.
Nej, jag ska vara lite kurantare då, för jag har varit lite begränsad idag.
Ja, idag har varit lite hostanfall. Men gör det, för att jag tror att bara det här med hudkrämer kan man prata om mycket, mycket mera.
Det är fascinerande hur folk kan ge råd i en affär. Prova den här, den känns bra här.
Ja.
Det är meningslöst.
Ja.
Meningslöst.
Med de orden tackar jag Lars Pettersson.
Tack för det.
Och det vi säger så här, det är inte sista gången. Okej?
Okay? Okej då.
Okej.
Ja, det var Patta Patta med Miriam Makeba. Och nu ska jag prata om Agneta Pleijel, som jag har läst. Jag har läst en bok och håller på med en annan. Och hon är ju fantastisk författare. Hon är född 1940, så att hon kom ut med sin sista bok här i år. Och då är hon över 80 år, men det är klart, hon har hållit på i hela sitt liv med att skriva och göra recensioner och allt möjligt. Hon har skrivit alltså en biografi i romanform, tre böcker. Och den första kom ut 2015 naturligtvis. Och den blev hon nominerad till Augustpriset för. Den hette Spådomen, en flickas memoarer. Jag läste den för några år sedan, så jag kommer inte ihåg så jättemycket. Men hon skriver fram en ung flicka som hon själv en gång var. Och boken spänner över tiden från födseln 1940 då, och 20 år framåt. Och ledmotivet, det handlar om en spådom som en älskad faster fått och vars uppfyllelse flickan med spänning följer. I barndomen så flyttade familjen ofta. Flickan var upptagen av att läsa, pappan var matematiker och mamman musiker, och de var väldigt olika. De bråkade mycket och flickan, hon älskar ju båda två. Men hon förstår när de skiljer sig att hon vuxit upp i en lögn. Vem är hon? Hon måste skydda sig själv och sina två yngre systrar. Händelserna utspelar sig i Stockholms förorter, i USA och i Lund. Det är en smärtsam men också humoristisk berättelse om sökandet efter sanning, moral och en plats i världen. Agneta Pleijel skriver om en tid som runnit förbi, men berättelsen är högst aktuell skildring av en flickas väg mot vuxenhet. Hon skriver väldigt bra, Agneta Pleijel. Man liksom sugs in i texten. Och just nu då så läser jag Doften av en man, och den kom ut 2017. Och där återknyter kontakten med Agneta Pleijels unga jag när hon är 20 år gammal. Har just flyttat till sin första egna lägenhet i Göteborg för att studera litteratur och antropologi. Vi följer henne genom 10 år fram till dess hon föder sitt första barn. Hennes törst är enorm på litteratur och lärdom, på män och kärlek, på det begynnande vuxenlivet. Alla möjligheter ligger vidöppna, alla fällor också. Vad vill männen? Hur matchar en önskningarna som stiger upp ur deras dröm om kvinnan? Hur tar man sig ur ett äktenskap som inte ens är ens eget, utan föräldrarnas? Ja, det är lätt att gå vilse i allt som är outsagt. Men det är det hon vill hitta ett språk för. I böckerna, i de många kärleksrelationerna, i tilltron och tvivlet på sig själv. Hon är tuff, ömtålig och ensam. Mannen är han som måste utforskas. Frågorna tätnar om var gränsen går mellan ett du och ett jag och mellan kropp och själ. Det är en laddad, vacker, skarp och drastisk berättelse om en ung kvinna som vill forma sitt eget liv och längtar efter att ta språnget och börja skriva. Den tredje delen, Sniglar och snö, då får vi en resa genom det bedrägliga minnet och viljan att skriva. Den kom ut i år, alltså 2023. Och Sniglar och snö tar vid från de första yrkesåren och fram till det egna författarskapet. Agneta Pleijel följer snigelns spår genom ett liv som dotter dotter, som mor, som yrkeskvinna och som älskande. Jag ser fram emot att läsa den.
Tack så mycket. Det var intressant.
Ja, ska jag lägga på musik tycker du?
Ja, det tycker jag. Och då ska vi lyssna på Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien händer här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med 6 spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kajatt också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Ja, det var Mats som gjorde lite reklam för oss på Seniorradion. Det är bra om, det, om ni hör av er till oss också med era funderingar. För vi hoppas ju att vi har många som lyssnar. Bokrecensionen Doft av en man, bland annat var det ju, gjordes av Gunny, vår tekniker. Och nu ska vi lyssna på Marianne Minell och Gunnar Idfelt och Victoria Plan.
När jag berättade för folk att vi skulle stämma träff här på Victoriaplan så var det många som var väldigt frågande. Victoriaplan, var ligger det någonstans? Det är ett okänt ställe som vi är på nu.
Ja, men det är alldeles rätt. Alltså det, om man går på Drottningbron och kommer över till den södra sidan, då landar man vid en slags parkartad, en plan med gräsytor och uppvuxna lindar och den genomkorsas av trafik och gång- och cykelvägar. Och det är inte många som känner till att den kallas för Victoriaplan. Och det har inte alls att göra med dagens kronprinsessan Victoria. Utan den är uppkallad efter en drottning, Victoria, som var Gustav den femtes gemål. Victoria av Wiesbaden, hon kom från Tyskland. Och hon fick ge namnet till det här brofästet och parken som breder ut sig söder om brofästet. Men som sagt, det är inte många som känner till benämningen. Och det finns ju ingen skylt som berättar om vad platsen heter.
Det kanske blir en skylt efter det här reportagen. Vi får se. Men du, det var nästan omöjligt att stå här och göra en intervju. För det är väldigt mycket vatten som rinner här.
Det är väldigt mycket. Det är högvatten och det är strömmande vatten. Och jag tror att just nu så rinner ungefär 250 kubikmeter i sekunden i Gavleån, och den forsar skapligt och det brusar på som 17. Det kanske är klokt att gå inomhus för att kunna fortsätta i samtalet.
Då går vi in på konserthuset. Men ligger det konserthuset på Victoriaplan eller bredvid?
Ja, i så fall kan man säga att den ligger bredvid. Här fanns ju tidigare ett badhus och ännu tidigare fanns det Rättigska barnhemmet här, och alltihopa är rivet och nu står alltså konserthuset här sedan 1998.
Men då går vi in.
Ja.
Ja, nu är vi inne på konserthuset, så nu står vi här tryggt och tittar ut på vattenmassorna.
Ja, det är en skaplig fors här nedanför. Det är väldigt stiligt egentligen med allt vatten. Det är nästan lite skrämmande, och om man går ner in till, då får man faktiskt vara lite försiktig. Det finns ett sug i forsande, strömmande vatten.
Ja, det stämmer. Du, Victoriaplan, mycket teknikhistoria. Är det någonting du vill lyfta fram?
Ja, här finns det mycket kommunaltekniska historier att berätta om. Till exempel så där Kvarnbron nu går, där fanns det ju tidigare två runda sedimenterings- och infiltrationsdammar för rening av vatten ifrån Gavleån. Och de försvann tyvärr när Kvarnbron byggdes. Den invigdes ju 1977. För övrigt, den här stora som ser ut som en borg uppe på Hemlingbyberget, det är en vattenreservoar som var kopplad till Gävles vattensystem, och den fick sitt vatten ifrån det renade vattnet som pumpades upp härifrån och upp till Hemlingbyberget. Ett av problemen var att det är en väldig nivåskillnad, så att för att eliminera trycket så hade man särskilda tekniska arrangemang för att minska på trycket successivt ner till stadens ledningar. Det fanns ju ett vattenverk redan 1870-talet efter branden. En av de stora investeringarna som gjordes efter branden, det var just Gävles vatten- och avloppssystem.
Hur länge använde man den här anläggningen?
Ja, den fanns kvar faktiskt. Alltså dammarna fanns ju kvar fram till 1976 ungefär när de revs. Men så fanns det ju också ett kraftverk här. Den här lilla tilloppskanalen som idag är överfylld med vatten. Den innehöll ett kraftverk som invigdes 1923 och inrymdes i den här vattenverksbyggnaden som revs, tror jag, på 70-talet. Och den innehöll en så kallad kaplansturbin, en särskild sorts vattenhjul som ligger vågrätt och konstruerat för att användas där fallhöjden inte är så stor men vattengenomströmningen är kraftig. Och den har ställbara skovlar och det dirigerades faktiskt ifrån Strömdalens kraftverk längre västerut här på fjärrdistans via kablar.
Ja, det var mycket teknikhistoria som vi i Gävlebor inte kommer ihåg så mycket om nu.
Nej, det finns mycket mer här. Det här är bara mycket korta fragment. Det finns ju till exempel en dammanläggning som går parallell med vattenfåran. Och gammalt tillbaka, ungefär där den här statyn som vi sen kommer att prata om står, där fanns det tidigare, in på 60-talet, en tvärgående damm med skivluckor, skivbord som reglerade vattens genomströmningen. Men den raserades också och var tvungen att restaureras. Men det visade sig att då kom det en ung ingenjör, Harry Persson hette han, och han kom från Västerbotten och hade tagit intryck av en konstruktion uppe i Vindeln. Och det är det som ligger till grund för den här längsgående dammen som svagt sluttande hela tiden säkrar ett så kallat överfallsvatten som ju mynnar strax hitom Kvarnbron. Så det finns mycket teknikhistoria på den här platsen. Någon skulle ju skriva om det här, tycker jag.
Ja, det är kanske någon som nappar på det, eller om du skulle kunna skriva någonting om det.
Ja, men det förutsätter att man forskar vidare i det här. Det är lite minnesfragment bara som jag kan återge här.
Ja. Men nu när vi står här på konserthuset, ska vi inte gå och titta på den här skulpturen?
Ja, det gör vi.
Som GDJ-fonden har köpt in. Ja, nu är vi på restaurangen här och så tittar vi på det nytillskottet av skulpturer i Gävle. Den var ju helt fantastisk, skulpturen härifrån restaurangen.
Ja, här inifrån, framme vid glaset mot Gavleån, där ser man ju den här väldigt tydligt, stor och reslig och mörk och svart, och så står den här, jag tror den är mer än 6 meter hög, väldigt imponerande, står och vaktar över det strömmande vattnet. Och det är ju den här Bertil Wallin, konstnären, välkänd, så vi är ju stolta över att vi har fått ett sånt här konstverk till Gävle. Och för att han är mycket känd för sina glasbåtar, och faktum är att den här figuren håller en båtliknande konstruktion, fast det är inte glas utan det är bronserad metall. Ja, den är imponerande, och lite grann så står den och ropar ut över vattnet. Kanske kan jag tycka att den skulle ha vridits några grader så att den hade ropat direkt över till andra sidan där Milles spelande genier, som det heter, inte genier utan genier, finns på andra sidan.
När man kommer ifrån Kvarnparken då ser man den ju väldigt bra. Men när man står på andra sidan då försvinner den nästan i fasaden.
Ja, det är många som har påpekat det här, att den liksom från andra sidan så smälter den ihop med konserthuset som ju är ganska mörkt. Nu är den ju numera belyst sedan några dagar tillbaka, så jag tror att den framträder tydligare, i varje fall efter mörkrets inbrott.
GDI-fonden, kanske vi ska säga någonting om den?
Ja, GDI-fonden, det är så arvtagaren till Gävle-Dala järnväg. Och den förstatligades 1945, om jag minns rätt. Och en del av återstående pengar, av det så gjorde man en fond, GDI-fonden. Och uppgiften för fonden var att dela ut konstverk till i första hand Gävle stad. Jag tror att vid det här laget så är det 30-tal konstverk som har berikat miljöerna här i Gävle.
Hur går det till? Är det i samverkan med Gävle kommun som man beslutar tillsammans, eller får man ett konstverk tilldelat till kommunen?
Ja, det brukar vara ett samarbete naturligtvis, och numera så är det i första hand via Konstcentrum. Tidigare så kanske det var i direktkontakt med ledande politiker som man kom överens om vilket konstverk som skulle doneras och var den skulle stå någonstans.
Men då kan vi kanske inspirera folk att gå och titta på skulpturen här inifrån, matsalen och konserthuset.
Ja, men absolut. Det är en utomordentligt bra plats att titta ut över. Det strömmande vattnet och den baksidan på den här skulpturen. Och sen över till andra sidan till Milles spelande genier.
Men tycker du inte vi ska gå ut i det härliga vintervädret nu och njuta?
Ja, härligt och härligt. Det är en riktig novembergrå dag. Men visst, det är, vad ska man annars begära i november?
Där fick hon till det, Marianne Minell, det härliga vädret. Ja. Men är man positiv så är man. Nu ska vi lyssna till Living Next Door to Alice med Smokey.
Got the word, she said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine moved on into Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel or maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door
big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice.
Hej, det är jag som heter Sven-Erik tillbaka igen med lite blues. Och idag ska jag gå tillbaka till måndagen den 19 maj 2008 då Torontos absoluta blueselit genomförde en hyllningskonsert för Jeff Healey som hade avlidit den 2 mars samma år. De kallade arrangemanget The Blues, The Maple Blues Review, förlåt mig. Men vem var då Jeff Healey? Ja, han föddes i Toronto den 25 mars 1966 och adopterades bort redan som nyfödd. Knappt ett år gammal drabbades han av en ovanlig form av cancer som satte sig på ögonen och han blev blind. Båda hans ögon opererades bort och han fick proteser. Jeff började spela gitarr som han la platt över sina knän och genom att trycka fingertopparna mot strängarna uppifrån på greppbrädan kunde han spela på sitt eget sätt. 15 år gammal bildade han bandet Blue Direction och fick spela på lokala klubbar i Toronto. Samtidigt kom han att bli känd som värd för ett jazz- och bluesprogram på den lokala radiostationen CIUT-FM där han blev känd för sin massiva samling av 78-valsplattor. Så småningom bildade han trion The Jeff Healey Band och genom spelningar på The Bird's Nest på Upper Queen Street West i Toronto kom han att upptäckas av Stevie Ray Vaughan och Albert Collins. Men hans olycka fortsatte trots framgångarna. I januari 2007 genomgick han operationer för att ta bort metastaser i lungorna och den 2 mars 2008 avled han av cancer. Vi ska höra honom i hans egen Angel Eyes.
So fine tonight, and every guy has got you in his sight. What you doing with a clown like me? It's got to be one of life's little mysteries. So tonight I'll stars above, how did I ever win your love? What did I do? What did I say to turn your angel eyes my way? Who never learned to dance. I never even got one second glance. No. But across the crowded room was close enough.
could love, but I could never touch. So tonight I'll ask the stars above, how did I ever win your love? What did I do? What did I say to turn your angel eyes my way? Don't anyone wait, as you know that it's just a dream. She is the best thing that ever happened to me. All you fellows, you can stay. There's just one more thing that I need to know. If this is love, why does it scare me so? Well, it must be something only you can see. 'Cause I can feel it when you look at me there. So tonight, stars above, how did I ever win your love? What did I do? Yeah, what did I say to turn your angel eyes?
Från själva hyllningskonserten ska vi höra en tjej som verkligen har fått en chans till i livet och som har tagit den. 21 år gammal, utan utbildning, jobb eller bostad och med 8 år av tungt drogmissbruk fick hon chansen att efter särskild prövning få en plats på musikprogrammet vid Concordia University i Montreal, där hon kom att studera teater och jazz. Hon etablerade sig i den kanadensiska blueslit eliten och har varit med i flera avsnitt av The Women's Blues Review. 2019 besökte hon Sverige och framträdde vid Åmåls bluesfestival. Jag tänkte vi skulle höra henne i en långsammare låt som jag tror kan symbolisera hennes livskamp. Det blir Patty Griffins Up to the Mountain och hon ackompanjeras av pianisten Michael Fonfara som avled i januari 2001. Och blueslivet i Toronto blev fattigare, åtminstone på kort sikt.
This is a song I sang for my dad. It's another beautiful song I fell in love with and it was written for Dr. Martin Luther King Jr. We're gonna try and do it for you.
Välkomna in i studion, panelen, som idag består av Björn, och du heter Mer Widegren.
Stämmer bra.
Eller hur?
Ja.
Och så har vi Vuko Vera Boman och Carl Axelblad.
Så.
Alla tre är ni hjärtligt välkomna.
Tackar.
Och vad ska vi prata om idag? Ska vi börja med årets julklapp som var det någon som visste vad det var för någonting som var utsett i årets julklapp?
Jag hade hört det, men glömt bort det.
Ja.
Precis så. Jag har också hört det, men det är inte precis något att minnas.
Nej, verkligen inte.
Det är alltså sällskapsspel. Och det finns nog säkert sådana här minnessällskapsspel.
Men, jo, men så är det ju. Och Monopol, kommer jag ihåg, den var ju väldigt roligt. Och man hade köpt Centrum och Norrmalmstorg. För det var ju den finaste mörkblåa. Ja. Grejer. Och då fick man massor med pengar när de kom och ställde sig där. Så visst, det var kul. Men jag menar, det är ju ganska fantasilöst att utnämna det till årets julklapp.
Tycker inte jag. Jag tänker så här att det kanske är meningen att det inte ska kosta mycket och att vi ska ha samhörighet igen då. Men jag har massa sådana där saker på min vind, så att välkommen att spela med sällskapsspel. Så att jag tror att det är det som var meningen, just att vi ska vara tillsammans.
Jo, men det är en sån där naiv mening, va? Därför att det blir ett sällskapsspel, det innebär ju inte att det blir samhörighet. Tvärtom, man blir ju arg om man förlorar.
Ja, men det ska man ju inte spela. Det blir i alla fall ett möte.
Ja, ett möte, ja. Men det kan sluta med krig det.
Fantasilöst kan man ju tycka, men nej, inte mer fantasilöst än bakmaskiner som har varit.
Nej, det var ännu
värre. Julklappar. Så att jag är ännu mer meningslöst. Alltså. Jag menar, en bakmaskin tar ju stor plats i köket. Ja. Det gör ju inte sällskapsspelen.
Jag tycker som Vera, man samlas ju kring ett sällskapsspel. Sen när man blir osams, det hör
ju... Har ni spelat Fia med knuff någon gång?
Ja.
Med en sån där som bara knuffar den hela tiden?
Ja.
Hemska personer.
Ja, men då är man samlade runt...
Ja, men alltså är inte vanlig Uno också sällskapsspel? Att man spelar kort och sånt där, det gör jag alltid med mina barnbarn. Och förlorar jämt och blir jätteledsen jämt.
Ja.
Men vi slåss inte på riktigt. Men alltså det är just ett möte att jag...
Ja.
Så att jag tror att de har... Tanken var psykologiskt mer än vi tänker. Men sen tror jag inte att de tänker på oss gamlingar. Eller...
Nej, det finns väl ingen som tänker på oss gamlingar mer än oss gamlingar.
Nej,
vi gamla tycker vi tänker på oss själva jäkligt mycket, men ingen annan. Så är det ju.
Apropå det, alla tänker på sig. Ger ni varandra julklappar nu för tiden?
Jag ger resa. Mina barn bor inte i Gävle. De får resan till Gävle. Och det får de ungefär då när de kommer. Att de verkligen kommer.
Ja, men det är klart barnbarnen får presenter. De skulle bli vansinniga annars. Undrar vad farfar och morfar håller på med. Ja.
Men vad kan man ge åt barnbarnen då?
Man frågar föräldrarna vad är det han vill ha. Och mina barnbarn, de har långa listor, vet precis vad de ska ha. Och då måste man vara väldigt noggrann när det gäller att köpa till exempel sån här som vi kallar för binding bricks. För väl, nu har jag glömt bort vad det heter nu för tiden, men ni vet vad det är.
Lego.
Ja. Ja. Och då ska det vara något speciellt, och det är väldigt dyra saker. Så att, där får man se upp.
Mm.
Och dessutom, om de spelar hockey, som min son gjorde, då gällde det att se till att det blev rätt blå hjälm.
Ja, jag förstår.
För då måste man fara ner och byta den. Så det där var svårt. Nu är det lite bättre. Men barn har blivit äldre.
Ja, det var det som jag såg. Ja. Jag tycker att det är trevligt att träffa mina barn, barn och barn. Och det är det enda som gäller. Förut var det att jag sa till mina barn att när de inte har en familj, att åk vad som helst i världen. Jag betalar bara ni tar med mig. Och vi har gjort ganska trevliga resor, men det var då det.
Ja, det var då det. Ska vi lämna ämne?
Ja
bra idé.
Ja, jag har fått lite tips här om vad vi skulle kunna prata om.
Kom
nu. Och jag tänkte så här... Kommer ni i veckan här så har det ju varit mycket känslor. Och då tänker jag på Magdalena Andersson när hon hade ett känsloutbrott nästan. Och det fick hon skit för, tror jag. Åtminstone förstod jag att det var så. Vad säger ni om det? Ska man få vara känslosam när man är politiker? Ska man få gråta?
Är man känslosam så är man väl känslosam. Men det är naturligtvis det är väldigt svårt att lägga band på känslor. Men det är klart att det gör ju inte det allra bästa intryck med en partiledare som står i riksdagens kammare och gråter. Det är ju inte så. Men hon grät ju inte.
Det handlar ju inte om det fall man får gråta eller inte. Nej. Det handlar ju om att hon gör politik. För hon har en riksdagsledamot som gillar Hamas. Eller Hamas. Och det var det hon... När de påpekar det från regeringens sida, vilket är helt rätt... Det är ju en terrororganisation. Det är inte palestinier. De är ju helt köpta av det där Hamas. Utan det är en fruktansvärd, ungefär som IS. Ännu värre. Och då försöker hon försvara sin riksdagsman med att säga att han har ju tappat bort någon av anhörig, någon kusins brylling har dött i det och nu är så ledsen som gråter hon. Det är ju ren politik. Det är det som är viktigt. Och jag tycker att det här är hemskt när vi sitter och börjar relativisera det hela med att hon får inte gråta i riksdagen. Det är ju helt fel. Hon försöker komma ur en väldigt farlig fälla hon har ramlat i.
Oj.
Ja. Det vet väl inte du?
Jo, det vet jag. Så pass mycket kan jag om politik så att jag ser det.
Men då kan man ju lika gärna säga att Kristersson, han säger att Socialdemokraterna var terroristkramare. Det är väl lika illa det.
Det tycker jag är att ta i, visst. Men däremot så stöttar de ju på sådana här terroristkramare.
Nej. Pojkan, nu är det min tur. Ja. Jag tycker att jag såg det här som hon pratade och hon menar allvar. Och hon var ju där och jag tycker att hon kanske inte har världsmästare för sanningar, men hon har rätt att bete sig som hon gjorde. Och det tycker jag att det är alla som har rätt att säga, även politiker.
Mm. Jo, men det är viktigt tycker jag att man ser att det här är ett politiskt spel.
Ja,
det brukar vi ofta, Karl-Axel och jag, prata om att det är ju en teater alltihopa.
Ja, men...
Jo, men det är viktigt tycker jag. Oerhört viktigt att vi som är utomstående iakttagare av vad som sker inte lockas in i detta att det är, oj, var han dum mot det var väl för att hon var kvinna förstås och sånt där som det blir hela tiden, relativiseras alltså. Detta är allvarlig politik skulle jag vilja säga.
Det blir bättre när vi får AI på riktigt, pojkar, kan vi byta ämnen och jag tror inte att vi kommer någonstans.
Fruktansvärt med AI. Absolut inte.
Nej, vill vi ha det?
Va?
Vad är din åsikt om det? Nu var det helomsvängning.
Jag vet inte, det har vi pratat om förut och då har vi sagt nu förut.
Vad sa du då?
Jag tror att vi sa det, att vi kanske inte vill ha det men vi kan inte hålla det ifrån oss.
Nej.
Det kommer, oavsett vad vi tycker eller inte. Det är bara så det.
Ja. Ja. Men vi närmar oss jul. Vi var ju inne på det med årets julklapp. Men det var ett ämne till som... Det är Mats som har kommit med lite olika förslag här. Och han hade reagerat på att IKEA och julmust, att det har bytt namn nu. Nu får det inte vara... Jag fattar inte riktigt vad det handlar om det. Är det någon som är insatt i frågan?
Julmust dricker jag inte. Det tycker jag är så jävla äckligt.
Ja.
Så att, men jag tror att man döpt om det till vintermust eller något sånt där, va? På IKEA.
Ja, jag vet inte. Vintersaga.
Heter det så?
Ja, jag skrev upp det.
Det är Shakespeare.
Nej, men...
Ja, men det blir över och de vill liksom inte tänka att de ska rea det efter jul. Så att det är hela vinter som man kan köpa vintersaga.
Härligt. Jaha, ja.
Jag vet inte, men jag är affärskvinna också så jag kan tänka att...
Jag tror att det är Coca-Cola som inte vill att de ska hålla på med sån där konstig julmust. Utan det vill de ha själva på julen och sälja.
Ja, men får inte de sålt så det räcker ändå då?
Ja, men det är inte det du frågar om. De vill ju ha mer hela tiden och sälja. Ja. Det är därför det är framgångsrikt.
Ja. Men är det Coca-Cola som äger julmust?
Är det?
Jag vet inte alls.
Nej, jag vet inte heller. Det tror inte jag att det är, ser du. Nej, men de vill ju vara ensamma på marknaden. De vart ju vansinniga när Pepsi Cola kom i min region.
Ja, men det var 60-tal.
Ja, men det gjorde ju ingenting. Vadå?
Nej, de var vansinniga för 60 år sedan.
Nej, men det gällde ju hela i groggen. Det var ju det det
handlade. Ja, ja, ja. Mm. Rom och Coca-Cola.
Ja.
Ska man dricka snaps på julen?
Då tittar hon på mig i första hand. Ja, det tycker jag. Och det ska vara marskinryp i år. Alltså riktigt fint, inte Koskenkorva.
Nej, men marsk är bra. Mälda böjen upp så här på snapsglaset.
Vintersaga och Coca-Cola. Vintersaga och rom och vintersaga. Herregud, ja. Ja, ja.
Ja. Men, ja, men du luttrar, Karl-Axel.
Jag vet inte om det är viktigt med om det ska vara alkohol eller inte. Det är väl olika familjer, men för er, hur är det med er?
Ja, för mig är det oerhört viktigt. Särskilt alltså julmaten. Måste man ju ha någonting? Det är bra för digestiken, om det är någon som vet vad det är för någonting.
Skölja ner med,
ja, precis.
Och det är därför alltså snapsen är väldigt nyttig för kroppen till maten. Så att det är så. Laxpaté utan marskinryper smakar ingenting på julafton.
Snaps. Jag röstar också för snaps.
Ja.
Men Socialstyrelsen säger väl nej. Det blir för många glas där. Har de inte något viktigare att göra? Nu kommer jag tillbaka till den där Socialstyrelsen. Jag tyckte det var så konstigt alltså. Hålla på att bestämma hur mycket man ska dricka som är olika för varje person.
Ja,
de trodde det var generellt att man inte kunde dricka mer än 4 glas eller vad det var för någonting.
Jag tyckte det var konstigt också.
Ja, men alla sanningar är dagens sanningar. De ändrar allting, även vetenskapen, så vi ska inte tro på någonting annat än på mig själv.
Nej, jag tror väl inte på det där, men jag blir lite upprörd över att Socialstyrelsen med statliga pengar som vi betalar skatt till håller på med såna här dumheter.
Nu kanske jag någon tanke om dig ändå.
Det tror jag inte.
Fan kan du bli upprörd för
det? Det är det som är poängen med det här.
Ja, nu ska jag föreslå att efter det här blir det finsk tango i 59:an. Klockan 11 till 11:30. Kom pojkar, jag ska inte förföra er, men ni får dansa till finsk tango.
Ja, men om du inte förföra så kommer jag ju inte.
Va?
Vill du bli förförd?
Ja, tydligt.
Jäklar.
Jag tror att vi får sparken.
Nej, men jag tänkte på det där med reklamen som de håller på mig från högre ort. 68 brödskivor om dagen, kommer ni ihåg det?
Det var 70-talet.
Ja, det var 70-talet.
Då började de med 60-talet, så kom man på 70-talet.
Ja, vi är noggranna här med årtiondena.
Ja. Nej, men jag fattar inte vad det är för mening med liksom att säga det överhuvudtaget. Man gör ju ändå så man är van vid att äta.
Fast det påverkar väl en del? Du kommer ju ihåg
det. Ja, det kanske gör. Ja,
men dessutom
jag
gör ju det. Jag har hört att de som har forskat i det där lite mera, de säger ju att det är någon sorts bageri som har kommit fram till det där. Att det var att Socialstyrelsen ville att vi skulle äta det så. För det lät ju finare än att bageri säger det. För det blir bara liksom reklam. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår. Och sen så, allt bröd är väl inte bra?
Dessvärre vet du, jag bryr mig inte så mycket om vad som är bra, men dessvärre är ju allt bröd inte gott. Jag tycker det ska vara gott. Det sätter jag först. Ja.
Det ska vara råkbröd, pojkar.
Berglundsbageri.
Ja, håller jag med om det är gott.
Berglundsbageri, säger
jag.
Ja, de har gott.
Ja, jättebra.
Ja, det är ju fantastiskt. Så fort vi gör reklam för dem så vaknar våran tekniker. Ja, men det är jättebra att vi blir påminna om att det finns många bagerier.
Ja, det är men det. Det finns inte så många kvar heller.
Nej.
Miljöpartiet införde ju bilförbud på Kungsgatan, så Bodins bageri fick lägga ner.
Ja, det vill jag också.
Ja, det förstår jag att du vill. Men det är ju vansinnigt detta.
Mm. Vadå då vansinnigt?
Ja, men att förbjuda biltrafiken så att de inte kan stanna vid bageriet och köpa.
Har inte du sett Sveriges historia? Jo. Jag tror att vi är där snart tillbaka.
Ja.
Visst,
men det var några andra skäl än biltrafiken som gjorde att Bodins fick lägga ner.
Det tror jag inte.
Jo. De byggde om så.
Ja, att de fick lägga ner. Men att de gick ner i försäljningen, det var helt klart. Det berodde på biltrafiken. För så visar ju det där hur folk, när de så fort i jobbet, stannade de till där, köpte fika till 9-fika, till 10-fika, till 11-fika på jobbet. Och sen när de fort tillbaka på kvällningen, så köpte de bröd till morgondagen.
Och så köpte de på Lido.
De är ju bara lata.
Bojat.
Ja, men...
Parisavtalet. Tänk på det. Gå hem och läs alltså, jag, hur vi ska komma till
då kan
det.
Säga så här,
Sverige verkar jag, inte vara intresserad av Parisavtalet.
Jo, det är ju... Nej, det är bara dumheter. Alltså, det är inte de som det är fel på. De får gärna hålla på så. Men det är Miljöpartiet som tror att man ska förändra världen och att vi ska... byta livsstil, vi får inte konsumera och allting sånt. Vad är det för, något, vad är det för liv att leva då?
Kvar av livet.
Och nu ser Björn så allvarlig ut så att jag väntar på tårarna nästan.
Ja. Nej, jag gråter inte när jag är arg.
Nej, det gör du inte.
Jag talar om att allting är fel.
Ja, det tycker jag också, men på något annat sätt än du.
Ja, men inte tror jag på det där som Miljöpartiet säger att det ska bli.
Du ska inte vara politiker här så mycket.
Nej, men jag är inte
miljön
politiker.
Är också för din miljö i Gävle. Säg någonting du som är klok.
Om vadå?
Nu blev han tagen på sängen. Vad ska du säga? Jag tycker alltså, vi har fått tecken att det är slut om några sekunder bara. Vi säger några bra ord, för det här blir mitt sista program i år.
Okej.
Och vad synd. Ja, det är ju andra,
det är
vet du, roligt. Som kommer.
Alltid roligt med dig här i studion.
Och tack för det. Tack för det. Men ska vi säga vi kan ju säga god jul redan nu. Men ni får välja två ord var. Du är bra på att komma på ord, vet jag. Och du med. Två ord inför, inte livets slut, men årets slut.
Ja, men jag säger som jag har sagt förut, att prata med en främling varje dag.
Det är bra, tycker jag.
Ja, och det måste säger... vi...
Ja. Ja, håll ögonen öppna och tänk efter.
Ja, tänk före.
Tänk före. Vi avslutar med det. Och jag säger god jul till er och gott nytt år också. Då. Och så ses vi nästa år. Ja.
Tack detsamma.
Tack för det år.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och då ska vi försöka titta lite grann och få ett axplock om vad som händer i Gävle i veckan här. Och vi kan väl börja på onsdag imorgon, där det är klockan 11 är en öppen repetition med Gävle symfoniorkester i Gevalia salen på Gävle konserthus. Klockan 18 också imorgon är det föredrag, historien händer här, hantverkarlängorna och det är i Länsmuseet Gävleborg klockan 18. Klockan 19 är det jazz, releasekonsert för Lisa Björnängens nya skiva Meet Up, och det är på Musikhuset. På fredag är det då en trivselkväll på, som PRO Sätra ordnar. 16-20 på Forellen, ingång Sätra centrum. Det blir lotterier, lite gott att äta. Det blir musik, dans och det är ett entrépris på 100 kronor. Och man anmäler sig på 070 22 35 987 senast den 22. Och vi har också då på lördag så är det en hyllning till Börje Salming som ju då förekommer i en ny serie nu. Men det blir en konsert och samtal med Sound of Emotions, Mariette, Jon Henrik Fjällgren, Richard Söderberg, Stig Salming, men jag tror inte han sjunger, och Jens Lind. All intäkt går till ALS forskning och det är på Monitor ERP Arena i Gävle på lördag klockan 19.00. Ska vi då titta lite gärna på vad som händer i Radio Gävle, så vet ni alla vid det här laget att mellan 16 och 18 idag kan ni lyssna på reprisen på det här. Imorgon är det då MHF-radion med Musikryss med Ove Sandert. Det är också en repris. På torsdag klockan 15 till 16 är countrytimmen. En timmes countrymusik nonstop. Fredag kommer Timo och presenterar Nostalgitoppen. Repris från 2020. På lördag är våra finska vänner här med Radio GSK, Finska klubben och Finska pop- och rocktimmen med Mikael Persson. På söndag morgon 9-10 är det från stenkaka till singel. En timmes nonstop 30-60-tals musik. Och på tisdag är vi tillbaka här då i Seniorradion och då är det Mats Åmvall som leder det. Har vi några indikationer på vad han har att göra, Karin?
Nej, inte.
Det har vi inte. Då får han pressa. Mats kommer alltså hit då och kommer att ha sitt program. Men vi har inga uppgifter idag om vad det är. Men med det så ska vi väl lämna över till dig igen, Karin.
Ja, och då så får du lämna över rätt lurar igen. Ja, vi ska avsluta programmet alldeles snart nu. Och idag har vi fått lyssna till Ingemar Hedström som har berättat om sjuksköterskan Elin Berlin. Det var intressant tycker jag. Och Lars Pettersson om kosmetika, men vi hann ju inte med det så mycket tyckte jag igen. Och han lovade att han skulle komma tillbaka. Och jag hoppas han är lite bättre då, för han fick ju lite hostanfall. Och hoppas att det inte var allt för att det skar allt för mycket i öronen. Och sedan har vi då radarparet Marianne Minell och Gunnar Lidfelt som har varit vid Victoria plan. Det är ingen park utan plan. Och det tyckte jag var också intressant när de berättade om det här nya konstverket. Mot vi Gunny Jonsson och Karin Fagerlund tackar för idag. Och så ska vi lyssna till Annika Norlin, Jonas Nydesjö i Gävle symfoniorkester. Allt som är ditt, orkesterversionen är vi ska spela. Tack! Hej!
går genom parken. Det är inte en snabb en. Och två som går bakom springer fatt och tar allt som är ditt. Du borde ha skrikit, men det kommer inget ljud. De behöver inte ens hålla för din mun. Allt som var ditt. Och tänk om du hade gått en annan väg, eller inte varit så korkad och gått ute själv. Du kanske hade fel kjol, eller kanske gick för sakta. Det måste vara ditt fel. Det måste vara ditt fel. Vem skulle ha trott dig? Du fyllde i blanketten sen inget, och sen så var det borta. Allt som var ditt. Alla sömlösa nätter, allt rotlöst klamrande fast till allt som är konstant. Och allt som en gång var ditt. Och tänk om du hade gått en annan väg, eller inte varit så korkad och gått ut där själv. Du kanske hade fel kjol, eller kanske gick för sakta. Det måste vara ditt fel. Det var aldrig ditt fel. De jävlarna ska skjutas. De jävlarna ska skjutas. De jävlarna ska skjutas. De jävlarna. Jag vet vad han heter. Jag står med ett gevär. Jag ska spendera mitt liv på att ta tillbaka allt som är ditt.
Senior Radion Gävle 102,7 MHz.